Den här runan ska gå 20 år bakåt i tiden till 1964. Det var olympiaår då också i Österrike med ishockeyn i Innsbruck och skidor i Seefeld. Det var uppåt och nedåt, skiftande framgångar, och en som noggrant följde med var en ensling som jag hade träffat på i Sollefteå-trakten i Hallsta-terrängen, där han levde mer eller mindre som eremit. Vid den här inspelningen hade spelen just börjat. Sverige, Tre Kronor, hade fått stryk i inledningsmatchen av Kanada med 3-1. Och i skidloppen hade Finlands Eero Mäntyranta inlett sin glansperiod med segrar på 15 kilometer. Sixten Jernberg trea dock, och på 30 kilometer. Så här kommenterade eremiten inledningsvis Sveriges fall mot Kanada. Tre Kronor ansåg han inte värda mycket just då. Han var missmodig.
Vad säger du för då?
Jo, jag frågade om de här olympiakämparna nere i Seefeld.
Jaha, du menar den matchen Kanada mot Tre Kronor?
Ja, vi förlorade ju det.
Ja, det var något värt 2 kronor egentligen. Men jag tror ju det förmodligen att svenska kör, men den taktiken att de håller igen, de vill inte liksom visa vad de kan förla.
Föll på slutet.
Ja, de tör att visa det då heller under hela OS. Och det är ju otis.
Men optimist ska man ju vara i alla fall. Och vi ska väl hoppas på någon medalj så småningom.
Ja, jag vet inte hur det blir. Karl Rättan från Kramfors och Ivar Lindström, de sitter inte om innan medaljkommitté. Jag har aldrig hört något utlåtande än om vi ska få någon medalj. Ja, dalj, det får vi. Det har vi ju fått redan, så det blir nog mycket medalj.
Ja, men
ja, men
vi får i alla fall glädjas åt att segraren på 3 milen, Mäntyranta, har ju i alla fall varit i Sverige, och där fick han sina första skidor när han var som krigsbarn i Vattrång i Hälsingland.
Ja, det där är ju typiskt för svenska. Va? Vad ska de ge honom skidor för? Dumheten, de ser ju hur det går, de ska aldrig ge bort något. Då kommer han bara ta medaljer till oss.
Men vi har lite otur också av följningen här. Ragnar Persson som ju hade ont i hälen då först och sen fick ont i magen. Och...
Ja, det var ju knepigt och tillräckligt. Det blir ju manfall efter manfall vid en följning i alltihop. Ja. Som det är det.
Men sen ute i stora världen så säger man att det är farligt att röka cigaretter också.
Ja, det är ju... Det är ju allmänt känt att det är ju rena giftbinnande den. Och inte nog med det nu, då ska ju damen börja röka snygga. Det går ju att pipa riktigt. Nej, här borde Karra begära ett pipstopp.
Ett ordentligt ett då?
Ja, jag menar sån.
Röks det själv?
Jo, ja. Fast jag... Jag röker ju mösan, jag och lavan och torkar den som jag torkar. Det blir billigt och bra det.
Ja, spara pengar gör man.
Ja, det smakar gott då.
Alltså?
Ja, det blir liksom vildsmak i något där.
Men apropå pengar, så ska det bli dyrare att låna sådana också nu. De har ju dragit till och höjt diskontot igen med en 1%.
Ja, den går ju ungefär som en vinrutetorkare och framåt till den. Det är ju någon aldrig någon ordning man törker inte låna, förresten jag brukar aldrig låna några pengar heller. Inte lånar jag ut några heller, för jag har inte några lån ut heller, så det är aldrig några problem här.
Ja.
Ja, fast ränterötten, de är ju goda att äta. Det är de ju.
Och sen ska ju den här regeringschefen i Sovjet komma hit.
Ja, hörde inte jag det. Den kryssen den.
Ja.
Och nog med det, han kommer ju inte ensammen heller. Utan han har ju sällskap med sig, så det är ju rakt hemskt. De gett ju hyra hela hotellet. Och du förstår, det kommer ta tid innan den hotellsvita har släppt där.
Men det ska bli roligt att se honom när han kommer i alla fall.
Ja, det blir så roligt.
Men stressad är vi lite grann.
Ja, hur var jag? Ja, så står jag min... När jag föddes, vet du, då var vi... Du kanske undrar varför jag bor i henne.
Ja, det gör jag verkligen.
Ja, jo, så det var så att gick till på den vis att när jag föddes, då hade jag 16 stycken syskon före mig hemma. Och ja, och när jag föddes då sa farfar, nej men fy 17 sa han. Och då var jag elak och flyttade in och det har jag aldrig ångrat. Men farfar han är stressad han.
Jaså?
Ja, och hur han har fått den stressen han, det är bara för att han ska försöka hålla ihop hem och få och räcka till ekonomin. Han far ju som ett tårtskin han, far och knuffar så böcker som alla andra här. Och han säger det han, att jag får då lite ont och jag får ju aldrig vila en sekund, säger han. Det är ju tokigt det där nu. Han säger det, pappa, jag får komma aldrig få vila en sekund under hela mitt liv. Det tönt blir från jag kommer graven, det säger pappa. Ja. Och den dagen tör det väl bli uppståndelsen.
Nåja, han tinade upp. Så småningom både eremiten och vi andra för Sverige, 3 kronor, tog så småningom silvermedaljer i ishockey, vilket alla blivit påminna om från OS i Sarajevo nyligen. Och Sixten Jernberg kom igen och vann 50 kilometer, damerna brons i stafett genom Barbro Martinsson, Britt Strandberg och Toine Gustafsson, som då inledde sin glansperiod. Och eremiten hade ju andra både sorg och glädjeämnen, som ni hörde. Han gladde i flera program förresten från den tiden. För den här inspelningen var en av dem som blev inledningen till en i radio och numera också tv-känd seriefigur. Alltså Henning Lundström från Sollefteå. Jag hade honom med i olika identiteter i skilda sammanhang. Vid det tillfälle agerade han som biodynamitisk potatisodlare som till och med sprängde upp gumman i ett träd när hon åt av potatisen. En annan gång var han familjeförsörjaren, där hela familjen var utrustad med gälar och tidvis levde under Storsjöns vatten i Jämtland. Och den figuren var så naturtroget framställd så det faktiskt kom fram folk och frågade efteråt om det var lögn eller sanning det hela. Och så blev Henning Lundström Amos Persson med svenska folket, den idé som sedan Ingemar Stark tog fasta på. Men alla var inte lika gladlynta i Sollefteå det året 1964. Byggnadsnämnden hade till exempel gett tillstånd att gräva och anlägga en stor avloppsbrunn i parken vid gamla epidemisjukhuset. Och det skedde bland några vikingagravar. Framlidne och stridbare, prosten Jörg Bergfors, gick till storms lindrigt sagt.
Ja, jag har inte själv sett elände. Men jag har haft besök de här dagarna av en Sollefteå-dam som var alldeles upprörd över det här tilltaget. På en forngrav mitt i stan för man upp en jätteklump av betong. Det är ju en vandalism som har satts igång utav stadens egen styrelse. Man är frestad att kalla det med ett ord som vi känner till, förödelsens styggelse på heligt rum. Nu kanske någon säger att det var ju en vikingagrav bara. Ja, gärna det. Men nordborna var också hyste också pietet för det dödas vilorum. Kanske mer än vad man ägnade bortgången i vår tid. Att ta sig till med ett sånt här bygge utan att göra förfrågan på förhand hos Riksantikvarien eller hos hans ombud som bor här i stan. Det är klart att det där verkar chockerande. Men å andra sidan så är det ingen som förvånar sig över det här. Vi är ju i Sollefteå. Det är så likt. Så här går det till. Det gäller saker där ledningen sätter igång med någonting som är tokigt eller galet på det ena eller andra sättet. Och det kommer i dagen. Det kan inte göras om. Det har lagts ut mycket pengar för det. Vi ställs inför en fait accompli. Det har hänt många gånger det här. Det har skett någonting tokigt här i den här stan. Detta sentida abdera. Så var det med forsen som utraderas. Så har det varit med medborgarhuset som skulle bantas ned. Men som kom att kosta mycket mer än beräknat. Det skiljer i felräkning på 2/3 miljon. Och det upptäcker man sin grunden var lagd. Och det inte kan göras om. Och det gäller bara att falla undan. Och det sker märkligt nog utan anmärkningar och reservationer för de som sitter i stadsfullmäktige och hör på och går med på det. Det skulle inte vara underligt om folk börjar fly från den här stan. Ungefär som råttor simmar undan från ett skepp som håller på att sjunka. Det skulle inte förvåna mig om folk börjar fly ifrån stan. Och liksom råttor simmar bort från skuta som håller på att sjunka. Och det skulle inte förvåna mig att, och det förvånar mig inte heller, att turistströmmen blir svagare och mattare för varje år som går. De har ju ingenting här att glädjas åt numera i den här staden som har blivit så radikalt förstörd genom åtgärder som stadens fäder gått i spetsen för att framringa. Jag får säga att jag i det här fallet saknar jag ord för min förtrytelse.